välkomna till Värnamo församlings närradio och bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring med Håkan Sundliden från Värnamo kyrka. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi håller på med Romarbrevet och vi är på del 55 och vi börjar närma oss slutet av den här serien om Romarbrevet. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och måndagar klockan 19 här då i närradion. Och så kan du lyssna på det på Värnamo församlings hemsida om du vill. Men nu då Håkan Sundliden och Värnamo kyrka och bibelförklaring.
Välkomna till Värnamo kyrka och Andreas kapellet. Vi har nu kommit till avslutningen utav Romarbrevet. Därför att avslutningen, den räknar vi med, börjar i 15 kapitlet vers 14. Och vi ska gå igenom det så får vi se hur långt vi kommer. Vi lär ju inte hinna färdigt Romarbrevet idag eller nästa gång, men kanske nästa gång. Vi får se hur långt vi kommer. Vi börjar med att be. Så tackar vi dig, Herre Jesus Kristus, att vi får tillhöra dig. Vi tackar dig för din närvaro. Tack att vi får öppna våra hjärtan, vända emot dig. Lyssnande efter din röst, efter ditt tilltal. Herre, tack för att du inte bara undervisar oss på ett teoretiskt sätt, utan du vill också att vårt sätt att tänka ska förändras. Du vill att vi ska förändras till vår inre människa. Att vi ska bli mer lika dig och växa upp till dig som är huvudet för församlingen. Inte som individer så mycket som gemenskap. Nu ber vi att du ska använda de här timmarna som är kvar till att tala till oss och verka ibland oss. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Som sagt, Romarbrevets 15 kapitel och 14 vers. Så man räknar då avslutningen från 14 versen och sedan till kapitel 16 ut förstås. Men det är 1,5 kapitel och man brukar dela upp det i 3 delar på så sätt att i verserna 14 till och med 33, alltså kapitlet ut. Där har vi 3 mindre delar, nämligen att Paulus först talar om sina framtidsplaner, sitt uppdrag, och så vädjar han om förböner på slutet. Sen i kapitel 16, den andra delen, från vers 1 till och med 23, så har han en rekommendation för Febe, heter hon väl, syster Febea, och så är det ju hälsningar. Och då kan man tycka att det är bara en massa namn, men det är intressanta namn. Och så när det är den sista tredjedelen, det är den avslutande lovprisningen eller doxologin i verserna 25 till och med 27. Så det är det som vi har framför oss. Men då börjar vi med verserna 14 till och med 24. Vi läser 14 till och med 16 till att börja med. Mina bröder, för min del är jag övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. Ändå har jag delvis skrivit ganska järvt till er för att påminna er i kraft av den nåd som jag har fått från Gud. Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige ande. Så du ser att han börjar avslutningen med att adressera dem med mina bröder. Adelfoi på grekiska, som snarast borde översättas mina bröder och systrar. Eftersom skulle man översätta det mer i bokstav skulle man snarare tala om syskon. Alltså både bröder och systrar. Inte bara bröder, det har vi talat om tidigare, men det kan ju tålas att upprepas i vår tid. Och han talar då till mina bröder och systrar fast han aldrig har varit där. Och det kan han göra av det enkla skälet förstås, att de tillhör ju samma gemenskap. Det finns ju bara en kyrka. De är bröder och systrar fast de inte har sett varandra. För de tillhör samma kyrka, samma gemenskap. Han kände som sagt inte alla där, men han kände inte så få heller. För det märker jag när vi kommer till den här uppräkningen vilka han hälsar till. Det var åtminstone det är väl 24 namn, om jag minns rätt nu, som han hälsar till. Och åtminstone hälften av dem är sådana som vi vet att Paulus kände och mer eller mindre umgicks med. Priska och Aquila är ju de första som han hälsar till i 16 kapitlet vers 3. De har ju varit hans medarbetare flera gånger under längre tid. Så han skriver förtroligt till dem, familjärt till dem. Mina bröder och systrar. Och han har ju redan i första kapitlet, där stod det ju i, nu ska vi se här vilken vers det var, det stod i 8 versen, första kapitlet. Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen förkunnar er tro. Så han har lovvärda saker att säga om dem. Han har hört ryktet om dem. Och inte minst då genom Priska och Aquila så tycker han sig känna dem ganska väl. Och nu så skriver han så igen då i det stycke som vi läste. Att de är fyllda av godhet. Uppfyllda av all kunskap. Till och med så mycket kunskap så att de kan förmana varandra. Eller rättare sagt trösta varandra med evangeliets ord. Vägleda varandra med evangeliets ord och så vidare. Vi har ju redan konstaterat det att förmana är ju inte så som vi kanske tänker oss det där med pekfingret och att man liksom talar strängt till någon. Utan det, ordet har en annan klang i den grekiska texten och i den bibliska världen inte minst. Så de har möjlighet att tala till varandra vänligt och även vägledande. Och ändå, säger Paulus, så har han skrivit ganska järvt till dem. Och skälet till att han har gjort det, det är inte bara det att han vill vara med och trösta och förmana, hjälpa dem. Utan står det här lika mycket därför att han känner det som sitt ansvar. Alltså han relaterar inte till dem i Rom bara genom att tänka på dem och hur de ska vara, utan han relaterar till sig själv och tänker: jag har fått kallelsen att vara hedningarnas apostel, jag måste förvalta det, jag måste tala. Så det är lika mycket skälet till att han har talat, och till och med delvis ganska järvt till dem fastän han inte har varit där. Det står ju så också i första kapitlet där i vers 5 att han har fått nåd och apostlaämbete, alltså kapitel 1, vers 5. För att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni. Så därför så kände han att det var inte bara bröder och systrar att de var med i samma kyrka. Utan han hade också ett särskilt ansvar för dem genom den kallelse som han hade fått att vara Guds apostel bland hedningarna. Det tycker jag säger någonting om Paulus person. Hur seriös han var i sin kallelse. Hur överlåten, hur ansvarsfylld han var inför det uppdrag som han hade fått. Och då kan man tänka, ja, det tackar för det med den omvändelsen som han hade. Men å andra sidan, han var människa han också. Så han var ju tvungen att ta emot den där omvändelsen, precis som vi måste göra. Vi kan ha en starkare eller svagare upplevelse, mer eller mindre påtaglig omvändelse, det är ju en sak, men den ska ju ta sig emot på nytt och på nytt för resten av livet. Vi ska ju förbli i Kristus, inte bara kunna säga att vi har upplevt det en gång i tiden. Så var det naturligtvis för Paulus också, och med tanke på det motstånd och de motgångar han hade, så kan man kanske tänka så att han var ytterst angelägen om att få återuppleva Guds nåd. För något annat kunde han inte göra. Men återigen, mänskligt sett så kunde man ju kunna tänka sig att han hade blivit uppgiven också. Men inte så. Utan han skriver, dristar sig till och med att skriva till församlingen i Rom. Eller till husförsamlingarna i Rom. Ska man nog säga för att vara mer korrekta. Och det är ganska järvt. Utifrån att han har det här ämbetet, den här kallelsen. Och så beskriver han sitt uppdrag i, om jag kan använda ett sånt ord här, i liturgiska termer. Det står ju att han är Kristi, vers 16, jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna i helig prästtjänst för Guds evangelium. Nu gäller det att vi förstår det där med prästtjänst på ett riktigt sätt. Jag skulle tro att de flesta som lyssnar till det här associerar ordet präst till någonting annat än vad Paulus gjorde. För Paulus var ju på intet sätt någon ceremonimästare. Han var ju ingen tjänsteman till folket på det sättet. Utan, och inte var han någon offerpräst i gammaltestamentlig mening heller. Utan hans prästtjänst, det var ju att evangelisera och missionera. Missionera och evangelisera. Att föra ut evangeliet till hedningarna. Att arbeta för att trons lydnad skulle upprättas bland hedna folket. Och det är hans vardagliga prästtjänst. Vi läste om det i 12 kapitlet, vers 1 och 2. Hans logiska gudstjänst. Eftersom han tillhör Herren Jesus Kristus, så är det också logiskt att han dagligen verkar som en Herre Jesu Kristi tjänare. Att han står i Kristi tjänst. Och det är ju då som sagt en liturgisk term. Och att jag säger att det är en liturgisk term, det är nämligen så att det ord som Paulus använder här på grekiska, hierorgein, vara präst, det är det enda gången som man använder det ordet. Och varför det då? Jo, därför att det ordet, hierevs, som är präst, det hänförs ju egentligen till offerprästerna i Gamla testamentet. Det kan vara så att Paulus använder det här ordet just med tanke på att offerprästerna i Gamla testamentet, de tjänstgjorde ju vid den här tiden i Jerusalems tempel. Jerusalems tempel stod fortfarande år 57. Det revs ju först år 70. Så det var full verksamhet i Jerusalems tempel. Och alla visste vilka prästerna var. Så det kan tänkas att Paulus på något sätt associerar sig med dem. Eller liksom att vill att människor ska förstå att han också är i prästtjänst. Om en som vi ska se på ett annat sätt. Han jämför sig med Aaron och hans söner som var i prästtjänst. Det här kan man läsa om i Andra Mosebok 28, vers 35 och 43. Och Andra Mosebok 29, vers 30. Och om de här som tjänstgjorde, som Aarons präster som tjänstgjorde, så används alltså det här ordet hierevs. Men, och nu säger jag något viktigt. Samma ord användes som prästerna vid hedna templen. Så det är alltså inte specifikt knutet till gammaltestamentets präster. Utan det är lika väl använt om prästerna vid hedna templen. Och därför så kan inte vi dra slutsatsen att Paulus skulle ha tänkt sig vara som en kristen präst i gammaltestamentlig mening. Än mindre som en kristen präst vid ett hedna tempel. Utan han använder alltså ordet på ett allmänt sätt. Den enda gången, för det finns några bibelställen till i Nya testamentet, när hierevs, präst, det ordet används. Den enda gången som det används, så används det om Jesus Kristus. Nämligen i Hebreerbrevet 5, 6 och i kapitel 7, Hebreerbrevet 7, verserna 1 till och med 23. Jag tror faktiskt inte att jag tar mig tiden och slå upp och läsa det där. Men jag har ändå nämnt dem. Så varje gång så används det ordet om Kristus. Och det är inte heller så konstigt. För Jesus Kristus var ju sänd till det judiska folket. Till att uppfylla löfterna och livet i gamla förbundet. Han kom ju som en prästernas präst till dem. Och fullbordar offren i templet också. Inte genom att bära fram tjurar eller bockar, utan att bära fram sig själva. Han är både prästen som offrar och offret på en och samma gång. Och därmed så fullbordas det gamla förbundet. Så det är riktigt att använda det ordet om Jesus Kristus. Men det går inte för övrigt att på nytestamentlig grund använda det om någon annan. Eller om våra präster som finns idag till exempel. Dessutom är det så här att det ord som vi har, ordet präst och så som vi uppfattar det i vår kyrka och i andra kyrkor också för den delen. Där är det inte ordet hierevs, utan där är det ju ordet presbyteros. Och presbyteros, det var inte de gammaltestamentliga prästerna, utan presbyteros översätts i Nya testamentet med äldste. Och de äldste, de var de som ledde arbetet vid synagogan och för all del i hela byn. Så de var ledare utav den stora församlingen, utav gemenskap, den judiska gemenskapen på en plats. Och det är det ordet äldste, presbyteros, som vi har tagit som ett lån för att, och sedan översatt så vi har det som präst. Så att en präst i Svenska kyrkan ska aldrig associeras med en offerpräst i den meningen, utan snarare i sådana fall med ledare i en församling. Det var inte meningen att ge mig in på någon sorts ämbetsdebatt här, utan det var mera meningen att ni skulle förstå orden. Så att det är skillnad på orden där. Och sen så skriver ju Paulus då också att, eller han talar om att han bär fram hedningarna som ett offer som Gud med glädje tar emot. Han tänkte som så att hedningarna har ju, genom att de har satt tro till Jesus Kristus, så har de helgats genom den heliga ande. Helgats till ett levande offer. Så att Paulus bär fram de här troende som har helgats genom tron på Jesus i den heliga ande som ett levande offer till Gud själv. Det är hans prästerliga tjänst. Det borde ju, ser man till den missionen så att säga, så är det väl den missionen som våra präster skulle ha också. Kan man tycka. Vi bär ju inte fram några döda djurkroppar här i Värnamo kyrka, utan vi ska ju bära fram levande gjorda hedningar. Det var ju själva kallelsen. Då läser vi vidare i vers 17 till och med 19. Alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad, genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring, ända till Illyrien, överallt predikat Kristi evangelium. Jag tycker om det där och börjar få en större förståelse för det. Det där att han har en ära i Kristus Jesus. Alltså han har en ära, han har en stolthet, en glädje. Han är stolt över att han får vara i Jesu Kristi tjänst. Och samtidigt som han säger det så är han ju mån om att säga att det är ju Kristus som har använt honom. Han är ju bara ett redskap själv. Men han är ändå så lyckliggjord genom att få stå i Herrens Jesu Kristi tjänst. Och jag tror att det är som så att bakom den där äran som man har i Kristus Jesus, så ligger det så att han har så tydligt kallelsemedvetande. Han vet verkligen vem det var som kallade honom. Och dels därför att han har ett rent samvete. Alltså han har lyssnat mera till Kristus och till Kristi röst än vad han har lyssnat på alla sina motståndare och alla diskussioner som han har haft eller med sina kollegor på olika sätt. Och eftersom han har den där starka kallelsemedvetandet och själv vet, även om han inte är fullkomlig, men ändå själv vet att han har lyssnat till Kristus och gjort det Kristus har lagt på hans hjärta, därför har han sån frimodighet, en sån glädje, en sån stolthet. Men som sagt, han skriver ju, jag talar inte om annat än det som Kristus har gjort genom mig. För att föra hedningarna till lydnad. Och så talar han om ord och gärning, kraften i tecken och under. Och då vill jag bara påminna om, han har ju inte skrivit någonting om det, ja, han antyder det här då förstås. Tecken och under. Men i andra Korinthierbrevet till exempel så skriver han där i 12:e kapitlet och 12:e versen, jag tror vi kan slå upp det. Där skriver han Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet genom tecken, under och kraftgärningar. Och det tycker jag man ska komma ihåg, därför att det är ju den helige andes sätt att, så att säga, sanktionera evangeliet. Det är en sådan kraft i evangeliet. Och vi kanske är lite oprecisa i vår förkunnelse, i vår undervisning och i våra erfarenheter. Det blir gärna lite teoretiskt för oss. Men ni vet ju att om predikan, en riktig predikan som handlar om att tiden är nu. Nu är frälsningens tid. Just i den här stunden. Guds rike är närvarande. Omvänd er och tro evangelium. När det träffar en människa. Och en människas liv blir på det sättet fullständigt förvandlat. Det blir ju helt nya förutsättningar för en människa som har tagit emot evangeliet. Det är ju beviset på kraften i evangeliet. Och det kan som sagt vara lite abstrakt, men det är inte så märkligt om det blir inte bara stora förändringar, utan det också blir tecken och under, alltså andliga manifestationer på olika sätt. Det är bara liksom den yttre manifestationen, men redan den inre manifestationen är ju kraftfull. Lukas, evangelisten Lukas, han reste ju tillsammans med Paulus på hans missionsresa. Inte hela tiden, men i alla fall stora delar av apostlagärningarna. Han berättar ju om det här. Om vi tittar i apostlagärningarna som en påminnelse. Vi kan ta kapitel 16. Apostlagärningarna 16. Där sitter då Paulus i fängelse. Jag läste just i första Klemensbrevet här på eftermiddagen. Och Klemens berättar där att Paulus satt i fängelse 7 gånger. Alla de gångerna är inte återgivna här. Men det är åtminstone 3-4 stycken som är återgivna. Och här sitter han då i fängelse i Filippi tillsammans med Silas. Och skälet till det var ju att han, vers 16, han var på väg till bönestället. Och så kom det en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Som följde efter Paulus och skrek, det här är männen, den högste gudens tjänare och så vidare. Så gjorde hon i flera dagar, men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden, jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick for den ut. Och så blir hon helt befriad. Och hennes herrar förlorade alla inkomsterna. Och Paulus fick sitta i fängelse. Så kan det gå. Men det är... Ja, jag skrattar. Jag vet inte varför. Sen så kommer vi till vers 26. Eller 25 och 26. Det är vid midnatt då. Då sitter han, Paulus och Silas, och sjunger lovsånger och ber. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Det var ett härligt möte. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakade sina grundvalar och fängelsedörrarna öppnades. Så sånt här följdes, det var inte så varje dag naturligtvis eller varje gång, men då och då så manifesterades evangeliets kraft på det här sättet i Paulus undervisning. Jag tittar också i 20 kapitlet, jag får 2 exempel till. I 20 kapitlet där har... Och det är ungefär där vi befinner oss, för att i 20 kapitlet vers 3 så står det att han uppehöll sig i Grekland i 3 månader. Det är under de 3 månaderna han skriver Romarbrevet. Och sen han har skrivit Romarbrevet och det har skickats iväg med Febe, så beger han sig då ifrån Korint och så kommer han upp till Troas. Och där undervisar han ända fram till midnatt. Och Eutychus då som satt i fönstret så somnade han, föll ner. Och när han ramlade ner från 3:e våningen. Och när man lyfte upp honom var han död. Paulus gick då ner, böjde sig över honom. Tog honom i sina armar och sa, var inte oroliga, han lever. Därefter gick de upp igen och bröt brödet och åt. Och i 12:e versen, de förde fram den unge mannen. Han levde och de blev mycket uppmuntrade. Tror jag det. Och likaså i kapitel 28. Det finns ytterligare ett exempel. Då har de lämnat. Den tredje missionsresan är färdig. Han har brutit, kan man säga, med judiska lagen definitivt. Återkommer till det senare. Och är nu tillfångatagen och ska föras till Rom och ställas inför kejsaren. Och de seglar iväg i kapitel 28 och så kommer de till en ö som är Malta. Det står Melite här, men det ska väl vara Malta, ja. Och där skulle han samla ett fång kvistar och lägga på elden då en huggorm kom ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand. Och de infödda, de som hade erfarenhet utav det där, var förvissade om att han skulle dö, bli förgiftad utav ormen. Paulus skakar av sig ormen i elden och tar ingen skada. Så såna här saker hände ju när Paulus reste på sina missionsresor. Och det var ju det ena tecknet efter det andra. Och tillbaka då till Romarbrevet så står det ju också i den här versen 16. Vers 19, ja. Genom kraften i tecken under, genom andens kraft. Så Paulus var mycket väl medveten om att det här inte var någonting som han kunde briljera med, så att säga. Utan han var nog lika förvånad själv över det som hände där han gick fram. Och att det skedde genom att hans förkunnelse åtföljs med, inte bara med tecken under, utan med andens kraft. I dess vidare mening, det kan man ju se också när man läser första Korintherbrevets andra kapitel. I vers 4 är det väl, där det står att jag kommer inte till er med överbevisning med ord, utan med en överbevisning i ande och kraft. På samma sätt är när han skriver till Galaterna i första missionsresan. Då skriver han ju, var det genom laggärningar ni fick anden? Eller var det genom tron på Kristus? Och alla visste ju att det var ju genom tron på Kristus. Han skriver i första Thessalonikerbrevet också, första kapitlet, vers 5. Att han hade predikat evangelium och att det åtföljs av tecken och under. Så det här var hörde till. Inte på så sätt att det hörde till med någon sorts automatik. Det tror jag inte. Men det hörde till ändå med en viss regelbundenhet. Som en bekräftelse från himmelen. Och jag vet ju att det sker på samma sätt runt om i världen i vår tid. Vi ser inte mycket av det i Sverige. Men jag tror att det förekommer i Sverige också lite då och då. Men i andra delar av världen mycket, mycket mer. Jag vet att när Viktor var en äldste son, när han var på Filippinerna, så berättade han fick ju vara med om många sådana här saker. Och vid ett tillfälle så skulle de ha förbön där ute i djungeln på norra Filippinerna. Och så skulle de be för en kvinna där som hade problem. Det visade sig att hon var besatt. Och då när Viktor och en till hade bett, så vändes ögonen på henne så bara ögonvitorna stod ut. Och så försvann hon och så ramlade hon till marken. Och då hjälptes de åt där att befalla den där anden att gå bort därifrån. Det var det mest naturliga man kunde göra i det här området. Och hon blev befriad, hon var ju inte kristen, men blev ju kristen då och började prisa Herren Jesus Kristus. Så att när han kom hem sedan, Viktor, och berättade vad de hade varit med om, som var både det ena och det andra, så sa pappa, nu har jag varit med om allting utom att ha sett någon död som har väckts upp. Och så la han till, men något ska man ju ha framför sig också. Så att på något sätt så är olika, beroende på vilken miljö man befinner sig, så kan det här vara mer eller mindre förekommande. Vi har ju inte riktigt den miljön i Värnamo kyrka. Det skulle hindra inte att det skulle kunna hända något här också. Någon sån typ av manifestation. Det kan det visst göra. Men jag tror att detta med andens gåvor och sånt mår bäst utav en annan andligare miljö, en andligare atmosfär, så att säga, där himlen är påtagligt öppen och och där ingen skulle börja protestera utan att man kunde liksom bejaka det som händer i mötet. Men det var lite vid sidan om där. Sen så säger Paulus att han har då blivit färdig med den östra delen av romarriket. Han har predikat från Arabien, från Syrien, Antiochia i Syrien där han bodde, hela vägen från Jerusalem genom och Cypern och mindre Asien, nuvarande Turkiet och runt omkring. Bort, ända bort till Grekland, Akaja, ända till Illyrien. Illyrien, jag kom ju själv från Illyrien igår. Illyrien är ju alltså södra Albanien. Makedonien vid den här tiden, Grekland, och så ovanför Grekland så ligger Akaja, det är nuvarande Grekland. Grekland och Akaja är nuvarande Grekland. Och så Makedonien ovanför som hörde till Grekland vid den här tiden. Och norra Makedonien och så till väster om Makedonien och lite norr om Makedonien. Alltså nuvarande Albanien, det hette Illyrien vid den här tiden. Så Paulus har varit där och det säger albanerna också att han har varit. Men vi har inget egentligen, utöver den här versen så har vi inte några textbevis eller några konkreta händelser som utspelar sig i Illyrien. Så han har, som det står här då, överallt predikat Kristi evangelium. Det betyder ju inte att alla människor i det här området har tagit emot Jesus. Men det betyder ju ändå att han har brutit mark på ett sådant sätt så att det i princip har nått ut i alla delar av mindre Asien vid den här tiden. Och det är klart, nu vet vi ju inte hur många som kom till tro. Vi kommer in på 16 kapitlet så nämns ju en del av de här personerna. Till exempel, se här om jag kommer ihåg det nu. Till exempel, jo det är just det ja, vers 5. Hälsa min älskade broder Epenetus som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. Alltså han var den första som kom till tro i Asien. Och det betyder ju två saker. Det betyder att eftersom han är den första förstlingsfrukten som kommer till tro så betyder det att det kommer många, många efter honom. Som inte nämns här vid namn. Det betyder också att eftersom förstlingsfrukten har blivit till så har ju hela Asien, hela det området kan man säga, blivit helgat genom förstlingsfrukten. För förstlingsfrukten är ju en symbol eller en markör för helheten. Så att därför kunde han säga att Epenetus var förstlingsfrukten i Asien. Och så här var det säkert på många ställen runt omkring i Asien. Att allt eftersom folk kom till tro så blev ju i den meningen hela platser. Kristus blev känd på hela platser. Och kanske till och med att man firade gudstjänst på fler och fler platser. Och att hela Asien på det sättet hade blivit tillgängligt för evangeliet. Fortfarande så är det naturligtvis så att inte alla har kommit till tro. Och att mycket arbete återstår att göra. Men just det som var Paulus tjänst, att bryta mark och se till att ryktet om Kristus kunde gå ut i hela den östra delen av romarriket. Den uppgiften menar han är slutförd här nu efter de här tre missionsresorna. Och då får andra ta vid, och andra, det var ju inte bara Epenetus, och det räknas upp många andra personer. Och vi har läst om många andra personer när vi har gått igenom första, andra, tredje missionsresan i apostlagärningarna. Och sen har vi ju en sån som Simon Petrus. Han reste ju hela mindre Asien. Vi har inte så mycket återberättat om det i apostlagärningarna. För apostlagärningarna som är skrivet av Lukas koncentrerar sig ju på Paulus. Men vi vet att Petrus redan i apostlagärningarna 12 lämnar Jerusalem. Och han är ju en kringresande apostel. I Samarien, Galileen. Han har ju med största sannolikhet varit i Korint. För Paulus skriver i första Korintsebrevet, några håller sig till Kefas, några håller sig till Apollos och så vidare. Apollos förresten, han var ju bibellärare, han var ju i Efesus. Så den ena efter den andra var igång i full tjänst. Så det var inte bara Paulus, men Paulus var den som bröt marken. Här står det då att han har predikat Kristi evangelium. Vi ska se om det står så här. Ja, det står så i Folkbibeln 1998 eller vad det är för något också. Där har vi det där igen, där med subjektiv och objektiv genitiv. Det skulle alltså kunna översättas överallt predikat Kristi evangelium. Förlåt, vänta nu, vad säger jag här nu? Och så titta här hur jag har skrivit, hur det står. Jag har predikat Kristi evangelium. Okej, det är vers... Är det i vers 20 då? Nej, jag tänkte fel. Förlåt mig. Överallt predikar Kristi evangelium med subjektiv eller en objektiv genitiv. Här är inte detta översatt som ett subjektiv genitiv. Men alltså det ska förstås som en objektiv genitiv. Alltså det är inte, det ska förstås som att det är Paulus som har predikat om Kristus. Alltså den meningen predikat Kristi evangelium. För han har predikat evangeliet om Kristus. Ni kommer kanske ihåg det. Nu var det länge sedan vi var i Galaterbrevet där med första kapitlet. Det hade en liten diskussion, och jag hade en liten diskussion också i Romarbrevets tredje kapitel om det här med objektiv och subjektiv genitiv. Därför att en objektiv genitiv, som det här förmodligen ska förstås som, det är att man predikar om Kristus. Man predikar om det som Gud ska göra. Men är det en subjektiv genitiv, då kommer budskapet ifrån honom. Då är Kristus subjektivet, så är det så att säga Kristus som predikar. Man kanske inte ska göra för stor sak om det, men eftersom jag har pratat om det tidigare så vill jag bara peka på det också här. Det står ju sen också, vi tar det vers 20 och 21. Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där Kristi namn ännu inte är känt. Så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet, det som inte har fått budskapet om honom ska se, och det som inte har hört ska förstå. Man kanske kan säga så här också, nu ska jag inte krångla till det mera, men om man predikar om Kristus så kan det ju hända att Kristus predikar genom det som sägs till personer i fråga. Så att det går åt båda hållen. Men Paulus har varit mån då om att förkunna evangelium där Kristi namn inte är känt. Och det är värt en liten kommentar, där Kristi namn inte är känt. När han skriver så avser han förmodligen någonting mera. Det kan ju vara så att Kristi namn är känt, till exempel genom ryktet eller så, men inte bekänt. Alltså det finns inte någon kristen gemenskap. Det firas inga gudstjänster där. Och i den meningen så är det inte känt. Det här ordet i biblisk miljö, att känna Gud, det är ju att ha gemenskap med Gud. De kanske hade hört om Gud och hört om Jesus Kristus, men de var inte kända med varandra, de och Kristus. Det firas ingen gudstjänst. Och det är därför som han citerar det här ordet också. Det som inte har fått budskapet om honom ska se, och det som inte har hört ska förstå. Så där Kristus inte bekänns och där det inga gudstjänster firas, där det betraktar ju Paulus som missionsfält. Och då tänker jag, när jag satt med det här tidigare idag, så kommer ju tanken osökt till Svenska kyrkan. Alltså det här med stordriften. Där man slår ihop alla landsbygdsförsamlingarna in i en större församling i staden. Och så slutar man fira gudstjänst på de här platserna, Nydala, Frylö. Nu firar ju vi gudstjänst där, men om ni förstår bilden, på många andra ställen runt om i landet. Då blir det ju missionsfält igen. Och det är tänkvärt. Så visst, det finns säkert många vinster med stordriften. Alltså administrativa vinster. Fast jag undrar det. Men nu ska vi inte fördjupa mig i det. Det får jag göra efter 7:30 istället. Men det kan säkert finnas vissa stordriftsvinster. Men det är ju stora förluster andligt sett. Om man avvecklar för att man tror att man ska göra vinster i andlig mening. Men det är vad som pågår framför ögonen på oss. Ingen protesterar. Och så får vi det ena missionsfältet efterhand. Vi hade ju, vill jag minnas nu, i Svenska kyrkan bara för några år sedan ungefär, att ni får ta det här med en nypa salt då, för jag kan inte komma ihåg siffrorna, men låt säga ungefär 3000 församlingar. Idag är vi nere på hälften. På bara ett antal, på, jag vet inte om det är ens 10 år. Och det kommer bli ännu färre. Nu har man ju valt att göra så när det gäller just Värnamo pastorat, att Fryhjul och Nydala slogs ihop till en församling och fick behålla namnet församling. Därför protesterna var för stora när det skulle beslutas, inte bara i Värnamo utan i stort. Va? Så man har låtit många av de här som jag kallar för missionsfält, de har fått behålla namnet församlingar, men de firar inte några gudstjänster där. Utan det är ju missionsfält, fast man kallar det för församlingar. Och de har ju inte någon, så att säga, beslutande rätt eller någon ekonomi eller någon anställning eller något sånt. För det har man då centrerat. Så ser utvecklingen ut. Och det är inget kanske konstigt på så sätt, för det ser vi här då i Romarbrevet att det fanns sådana platser där Kristi namn inte är känt. Det vill säga där Kristi namn inte bekändes. Det vill säga platser där Kristi inte fanns någon gudstjänst. Ingen församling i biblisk mening. Och Paulus har då satt en ära i att förkunna evangelium just på sådana platser. Det är där han vill vara. Han uttrycker sig på ett liknande sätt i andra Korinthierbrevet 10. Se vad han säger där. Där säger han i vers 14. Vi går inte för långt i vårt beröm, vilket vi hade gjort om vi aldrig nått fram till er. Vi har ju kommit ända fram till er med Kristi evangelium. Alltså han har, ja, vers 16. Då kan vi predika evangelium i trakter bortom ert område och behöver inte berömma oss av det som är uträttat på någon annans område. Och det är så han skriver här i Romarbrevet också. Han söker alltså upp de här missionsfälten, skulle vi kunna kalla det. Sen finns det de då som har sagt, de som har fördjupat sig i de här Romarbrevstexterna. De har ibland pekat på vad som står i första kapitlet. Där står nämligen i vers 13, kapitel 1, vers 13. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er. Och det står också i vers 15. Det är min önskan att få predika evangelium också för er i Rom. Och då finns det de som tänker sig så. Jaha, det här är ju motsägelsefullt. Han har ju sagt att han bara vill predika evangelium där det är missionsfält. Och här står det att han vill predika när han kommer till Rom. För det var ju inget missionsfält när han skulle komma till den kristna församlingen där. Men jag tror att den motsättningen är skenbar. För han har ju egentligen aldrig sagt, Paulus, att han inte ska predika det Kristi namn är känt. Utan det han har sagt är att han företrädesvis vill predika där det inte är känt. Men det bör man ju inte spela ut emot varandra. Men hans första kallelse är att predika där Kristus är okänt. Sen så slog jag upp där i Jesaja 52, därför att han citerar ju Jesaja 52. Och då när man slår upp Jesaja 52, vers 15, så ser man att det stämmer ju inte riktigt, hans citat. Men jag hittade förklaringen på det. Jesaja 52, vers 15, där står i andra halvan av 15 versen. Ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört. Och så står det i den hebreiska bibeln. Men som ni vet så översattes ju den hebreiska bibeln till grekiska 200 före Kristus. Den översättningen kallar vi för Septuaginta. Och där har man lagt till två ord. Så där står det: sådant som aldrig har berättats för dem om honom. Det är tillägget. Och lära känna den alltså som de aldrig har hört om. Och då när man läser sammanhanget så ser man ju vers 13. Se, min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Och sen kommer vi ner där till 15 versen. Du får då sådan som de aldrig har hört berättats för dem om honom, alltså om tjänaren. Så där kan det vara. Jag nämner det bara för att ibland kan det vara så när man slår upp det bibelställe som citeras, så tycker man inte att det stämmer. Men då är det ju så att Paulus oftast citerar från Septuaginta. Det gör han oftare, nästan genomgående, snarare än från den hebreiska bibeln. Men vår översättning är från den hebreiska bibeln. Så därför kan det skilja lite grann så ibland. Men att du inte har hört om honom, det är tillräckligt om honom. För Paulus är ju det naturligtvis Jesus Kristus. Alltså han är ju tjänare, Guds tjänare. Så fick det sin förklaring. Sen så står det då i vers 22, vi hinner lite till, 22 till och med 24. Det är fortfarande så är vi på och talar om hans uppdrag. Vi har inte kommit till hans resplaner än, men vi är på väg mot det hållet. Han talar fortfarande om sitt eget uppdrag. Och så skriver han då i vers 22. Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er. Men nu har jag inte längre någon uppgift i de här regionerna. Och jag har längtat i många år efter att besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas få träffa er på genomresan och bli utrustad för resan dit. Efter att först en tid ha haft glädjen att vara tillsammans med er. Så då har han alltså förklarat varför han många gånger har varit förhindrad att komma till Rom. Han har haft fullt upp med sina tre missionsresor och att göra färdigt den här östra delen av Romariket. Men nu har han inte längre någon uppgift där. Så nu har tiden kommit och han ska kunna besöka dem i Rom. Han har längtat i många år efter att besöka de kristna där. Men egentligen så är det väl det han säger här är ju att han har längtat i många år efter att komma till Spanien. Eller att komma till den västra delen av Romariket. Spanien hörde till Romariket vid den här tiden. Det hade ju varit självständigt kanske tidigare, men sen 200-talet före Kristus så var Spanien två romerska provinser. Även om det sen var först under kejsar Augustus som hela Spanien lades under romarnas välde. Och i Paulus ögon så var det här ett missionsfält. Där har du drivkraften. Han var färdig med den östra delen av missionsfältet, Romariket. Nu vill han med iver komma till Spanien. Och då finns det en del forskare som menar att Paulus ville dit eftersom det bodde många judar i Spanien vid den här tiden. Och så är det andra som säger, och de behöver inte spelas ut emot varandra, men andra som säger att nej, det som verkligen drev Paulus, det var inte att träffa judarna i västra delen av Romariket, utan det var att predika för hedna folken och upprätta trons lydnad bland hedningarna. Men som sagt, de behöver inte spelas ut emot varandra, de där två. Och då när han ska ge sig in i den västra delen av Romariket så vill han komma till Rom och där vill han bli utrustad för resan. Det betyder i första hand skulle jag tro förböner. Han vill ha deras välsignelser. Han vill ha staden Rom som en sorts bas på samma sätt som han tidigare hade Antiochia i Syrien och Jerusalem som bas. Nu flyttar han liksom över till den västra delen. Att han ville bli utrustad kan också betyda att han ville bli utrustad rent materiellt. Men jag tror inte det är det starkaste, därför att han kan ju inte ha med sig ett flyttlass när han ska iväg, utan han har väl med sig det nödvändiga, eller han och hans arbetslag. Utan det är nog den här andliga positionen som är det viktiga för honom. Och så säger han att först så vill han ha glädjen att vara tillsammans med er. Och det här kommer nu i slutet på brevet, och det fanns ju med redan i första kapitlet också. Den 11:e versen i första kapitlet. Han längtar efter att få komma och dela något andligt med dem i första kapitlet. Ja, nu har vi gått ganska fort fram där, men det är kanske lika bra det. Och då har vi framför oss en andra del i den här avslutningen. Eller ett andra avsnitt egentligen i den här första delen, så kanske vi ska säga. Han går alltså över till att tala om sina resplaner. Vers 25. Men nu reser jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Akaja har nämligen bestämt sig för att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har de bestämt. Och det står också i skuld, och de står också i skuld till dem. För om hedningarna har fått del i deras andliga goda, så är de också skyldiga att betjäna dem med sitt materiella goda. När jag har slutfört detta och på ett säkert sätt överlämnat den gåvan till dem, så ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Och jag vet att när jag kommer till er, så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Den där insamlingen, den har vi talat om flera gånger tidigare, så att jag tror vi kan, om vi inte hoppa över det, så nöja oss med att säga att Paulus var ju mån om att det skulle finnas en samhörighet mellan de här nya hedna kristna församlingarna å ena sidan och de heliga, den gamla judekristna församlingen i Jerusalem. Han ville ju inte att det skulle bli någon sorts splittring på så sätt att de judekristna gick sin egen väg och de hedna kristna en annan väg. Utan det finns ju bara en väg genom tron på Jesus Kristus. Kyrkan är en, och det går inte att dela på den. Så att han är mån om att det inte bara att hålla samman, utan han är mån om att insamlingen ska vara ett tecken på att de hör samman. Och därför så vill han åka dit personligen med den här insamlingen som här kallas för hjälpen till de heliga. Han har ju fått med sig dem från församlingarna i Galatien, Makedonien och Akaja. Och han ser det som viktigt, för att inte säga nödvändigt, att han personligen överlämnar det här. Man skulle kunna tänkt sig annars att han hade skippat den där resan tillbaka till Jerusalem. Han var ju i princip färdig nu när han befinner sig i Makedonien. Han skriver brevet till romarna. Han skriver att han är på väg tillbaka till Jerusalem. Men bara för att lämna över den där gåvan. Det kunde väl andra ha gjort, kan man tycka. Nej, Paulus vill själv överlämna den. Och jag tror att det finns skäl till det. Och jag tror att vi hittar de skälen här i texten. Vi ska se här. Jag tror vi hoppar. Ja, jag gör så här. Han skriver, det finns egentligen två skäl som jag kan se. Det ena skälet är att det är helt klart spänt mellan, om inte de judekristna, så ändå mellan judaisterna, de traditionsbundna i Jerusalem. Låt vara att de är kristna, men de har fortfarande inte så att säga brutit med det judiska. Och Paulus har ju under sina resor mer och mer kommit att bryta med det judiska. Och här finns nu då en spänning som jag tror att Paulus vill överbrygga genom att personligen komma med den här gåvan till dem i Jerusalem. Han visar alltså på det sättet att han är mån om att det ska finnas en samhörighet med dem. Sen finns det en sak, det är det sista vi hinner med, som är lite, nästan lite roligt. Det står där i vers 28 att han vill göra det här. Vi ska se. Det står att han på ett säkert sätt har överlämnat denna gåva. Att han har slutfört det på ett säkert sätt, står det i folkbibeln. Och de orden, då är det nämligen så att det grekiska ordet som används där, det är en specialterm som är hämtad ifrån handeln med jordbruk. Och det var inget mindre än en ursprungsmärkning. Kan ni tänka er det? Så varorna, jordbruksvarorna, märktes, ursprungsmärktes för att adressaterna skulle veta var det kom ifrån. Det är sånt som vi talar om i vår tid, att det ska vara ursprungsmärkt varorna i affären. Det ordet använde Paulus här. Han vill alltså, genom att han vill själv vara den här ursprungsmärkningen till insamlingen i Jerusalem. Så när han kommer dit, då tjänar det två syften. Dels så slår han den här bron däremellan, och dels så kan han själv gå i god för de hedna kristnas kärlek till de judekristna i Jerusalem. Han finner det därför nödvändigt att personligen åka till Jerusalem. Men det finns ett litet men. Och det får vi ta nästa gång. Men det lilla menet kan säga redan nu, det är att han vet att han reser med fara för sitt eget liv. Så det är den avvägningen som han måste göra. Om jag minns rätt så är det väl här då som den där profeten kommer till honom i Efesus och tar honom i bältet och säger att han inte ska resa till Jerusalem, att han ska få det svårt där. Va? Och det är också intressant att när man läser apostlagärningarna så ser man att Lukas, som har skrivit apostlagärningarna, han ägnar alltså 5,5 kapitel. Från kapitel 16, vers 17 vill jag minnas, till och med kapitel från kapitel 20, vers 17 är det väl, till och med kapitel 26, 5,5 kapitel, bara åt Paulus vistelse i Jerusalem. Här läggs alltså slutstenen i relationen till det judiska. Paulus försöker lägga slutstenen, om jag säger så, på ett positivt sätt. Hörnstenen, att det här ska bli bra. Men det blir ju precis tvärtom, som ni vet. Och han blir ju fängslad, och så får han sitta i fängelse i Caesarea vid havet i 2 år innan han transporteras till Rom. Men där får vi ta och börja nästa gång. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi ber att du ska lägga ner den där iven till mission och evangelisation hos oss och bland ditt folk i vår tid. Herre, vi önskar inte bara brinnande hjärtan, utan vi önskar också få se hur du bekänner dig till ditt ord. Herre, nu ber vi att du använder den här stunden också fortsättningsvis att verka ibland oss, och du omformar oss efter ditt sinne. Vi ger dig all pris och all ära. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är Romarbrevet som vi håller på med, och vi har kommit till slutet av det faktiskt. Det här var del 55. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Och du kan också lyssna på det på Värnamo församlings hemsida. Men man får gå in på den gamla hemsidan värnamopastorat.se. Och är det så att du lyssnar på det här senare så får man kanske gå in på Värnamo församlings nya hemsida. Lite rörigt, men ändå. Efter det här programmet så kommer det sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Men jag, Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat, och jag önskar dig en skön och välsignad vecka som kommer. Hej då!